Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
انتوا بعضكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوف وانا وين
شيبلي نيوفاروني. Skådespelare som föddes mitt i revolutionen i Iran flydde med sin mamma till Sverige för att sedan efter en lång tid återförenas med sin lilla syster och pappa i Sverige. Efter några år i städer som Malung och Hammarstrand flyttade familjen till Upplands Väsby. Karolinska sjukhuset lockade mamma som var barnmorska. Någon gång då insåg Shepley att han faktiskt var dålig på fotboll. Att det som var roligt, det var filmandet och allt det kreativt däromkring. Idag är han anställd på Kungliga Dramaten. Möjligtvis det finaste rummet man kan komma inom skådespeleri. Ändå skaver känslan om att allt kan vara tillfälligt. Och att det inte går ta något för givet.
Hej och välkomna till podden Resan hit, Shebly Niavarani.
Hej, tack.
Jag sa det lite svenska ändå.
Du sa det. Nej, men du var en bra blandning.
Ja, Niavarani.
Man kan säga, alltså, man kan säga den. Jag har inga problem med liksom exakta uttal och så, men man har ju, jag är ju van med alla möjliga uttal också. Speciellt på mitt förnamn, du vet ju själv hur det är liksom. Chantley har jag fått höra också. Men bara, va?
Niavaran är ett område i norra Teheran.
Ja.
Är det någon anknytning till, är ni därifrån i släkten eller är det tag liksom?
Alltså de historierna jag har hört, eller vi har hört, är att jag hade ju, alltså min farfar jobbade på ett sjukhus som var där, som var anknuten med Niavaran.
Just det.
Och de gick ihop ett gäng och liksom bildade namnet Niavarani. Som betyder alltså en person från Niavaran.
Liksom
så det är det. Sen finns det lite olika historier. Men vi har egentligen ingen anknytning så. Liksom. Mm. Och jag växte upp i Gohardasht i Teheran. Det där.
Är det lite nordväst eller?
Det är en väldigt bra fråga. Låt mig ringa ett par samtal.
vi ska faktiskt, du ska få berätta, var och när föddes du?
Jag föddes juli 1979 i Teheran, Iran.
Och inte i Nevaran sjukhuset då?
Nej. I ett annat sjukhus som jag har glömt namnet på.
Det gör inget.
Men där föddes jag. Och där levde jag mina första nästan 9 år.
Det är som jag nästan. Coolt.
Ja, precis. Mm. Där har vi en gemensam.
Vi har ju identifierat att vi är lika gamla och vi fyller jämnt i år. Och har pratat 40-årsfest här i 15 minuter innan inspelning.
Och vilka fester det kommer bli.
Alltså, shit. 79 är ett väldigt bra år för oss som föddes.
Precis.
Men ett väldigt, vad ska man säga, ett stort historiskt år i Iran.
Ja.
För det var ju revolution då.
Precis, och nyss var det ju någon form av, vad ska man säga, jubileum, om man ska säga.
Jag håller på att säga firande.
Firande var det inte, men det var 40-årsdagen för revolutionen. Så ja, vi föddes ju in i det, så man är ju liksom lite revolutionsbarn. Och vi bodde kvar där. Min mamma är barnmorska ursprungligen, min pappa är arkitekt. Och de bestämde sig för att liksom försöka att leva kvar så länge som möjligt, trots att kriget bröt ut. Och sen var det ju värre och värre situation i och med liksom att kriget eskalerade. Och till slut så blev det ohållbart. Så jag och min mamma lämnade Iran och åkte över till Turkiet, där vi levde gömda i så här dryga 2 månader. Och sen så fick vi möjlighet att resa ut till Europa då, och det blev Sverige.
Och var det slump att det blev Sverige, eller var det...
Ja, alltså jag har ju väldigt många släktingar i USA och Österrike. Och den första tanken var ju såklart USA då, som de flesta andra. Men det blev ju svårt för iranier, väldigt mycket på grund av den här gisslantagandet. Just. som var på ambassaden. Iranier blev plötsligt liksom människor man inte ville ta in i landet. Så det blev jättesvårt. Sen fanns det ju möjligheter. Det fanns ju säkert saker till man kunde göra. Och jag tror också att det fanns väl en idé om att man kanske inte skulle bo i Sverige hela tiden. Liksom så här. Men vi kom hit, och sen så 1 år senare, lite drygt. Så...
Stockholm, eller?
Först i Stockholm. Och sen, men det var bara några dagar i Stockholm faktiskt. Och sen så åkte jag och mamma till, vi fick, de tog oss med buss med ett antal andra liksom flyktingar till Malung.
Du också, var roligt, du är min andra gäst.
Ja, ja, vem var det? Det var någon annan som...
Mariam, som är egentligen inte kock, men hon har en jättestor
Instagram-sida. Ja.
Eller hon är kock också förstås, men hon jobbar på Sveriges Radio.
Ja.
Nu har jag tappat hennes efternamn.
Samma här.
Ja.
Men det kommer jag ihåg faktiskt. Och då, jag kommer att tänka på, jag bara undrar om det var samma. Det måste ha varit samma ställe. Det var väldigt många chilenare då också. Så det var ett antal iranska familjer, och sen resten var i stort sett chilenare. Och där var vi kanske i 7-8 månader. Och från därefter så blev vi, då fick vi byta. Och kom till Hammarstrand i Jämtland. En flyktingförläggning som fanns där.
Mm.
Och där var vi väl ytterligare nästan 1 år.
Mm.
Och under den här tiden då så kom min pappa och min syster. Och då fick vi besked om att liksom er familj har kommit till... de är i Stockholm, de befinner sig i Karlslund. Liksom.
Mm.
Det här är också, man glömmer bort att det här är också så att säga, tiden innan mail och... FaceTime och SMS och alla de här grejerna. Så jag har tänkt,
brev.
Ja, man skrev brev, och fanns det sen när de hade såna telefonbås inne på flyktingsförläggningen, och då när man väl hade möjlighet så gick man dit, och det var något så här kort man stoppade in, och så kunde man kanske förhoppningsvis få tag på någon släkting som sa så här att de har åkt nu, och alltså det var ju liksom stor dramatik som pågick i den här lilla världen man var i, liksom i Jämtland. Så det var ju, jag har tänkt väldigt mycket på de tiderna liksom så här. Nej, men sen kom de i alla fall hit, och då hade min pappa lyckats ta sig ut ur landet, och min syster då, Shima, hon var 3 år. Och det gulligaste man kan tänka sig. Och sen så...
Och då var hon ifrån din mamma,
ja,
och dig.
Ja, över 1 år.
Det är jättemycket, ja, i en 3-åringsliv.
Ja, och de hade också en... Min syster har ju pratat om det här i... När hon sommarpratade så berättade hon det på ett väldigt fint sätt. Och väldigt, väldigt dramatiskt. Liksom. Och speciellt var i den åldern.
Mm.
Och för mig var det så också att jag ingen berättade ju för mig... Jag var ju liksom på väg att fylla 9, men ingen sa ju liksom att så här, bara så att du vet, det här är sista gången du träffar din morfar. Det här är sista gången du träffar den och den och den, för vi ska inte bo här.
Mm.
Så att de sa ju bara så här, ja men ni ska på en resa liksom.
Man kan väl säga att
kommunikationen var inte det bästa.
Föräldrarna på den tiden kanske inte var det bästa. Nej. Jag fattar inte heller att typ, nu flyttar vi hit. Jag trodde också att det var bara en resa.
Ja.
Precis som vilken annan sommarresa vi gjorde. Nej, det var nog ingen som berättade det.
Det är väl att de skyddar den också. Och jag tror att
ja, föräldrar... pratar inte på det sättet med sina barn.
Nej, och att jag tänker också... Vad visste de själva? Alltså det är väldigt svårt också att titta, kan jag tänka mig, på sitt barn och säga så här, du, alltså det är så här, min mamma var ju liksom yngre än vad jag är idag när hon lämnade allting. Och om jag skulle...
Hur gammal
var hon? Hon var ju, alltså det var ju innan, hon var hon 37 någonting liksom. Mm. Alltså det är ändå galen grej. Min pappa var bara något år äldre än mig idag. Tänk dig så här, den här bilden att jag skulle idag, om det skulle bli krig i Sverige idag, och så skulle jag plötsligt ha en familj, och så skulle jag titta på den här familjen och säga så här, nu ska vi åka till Sri Lanka allihopa. Mm. För det är ett land som tar emot oss. Och komma där jag är idag i livet med, och är snart 40 år, komma dit, inte kunna ett ord på deras språk, inte veta vart jag är. Idag har man ju liksom ändå GPS. Jag kan ändå gå in och kolla i mobilen så här, var det är Sri Lanka liksom. Men på den tiden då all information var på ett helt annat sätt liksom, och att vara så pass, vara i en ålder och etablerad i ett samhälle och ha känt att så här, men det här är mitt liv, jag har byggt upp det här liksom, och jag har min familj och jag har mina släktingar och jag lever det här livet, och från det plötsligt bara så här, jag är ingenting och jag har ingenting. Mm. Det är en alltså det är ett uppoffring som jag tror vi kommer nog aldrig förstå, och förhoppningsvis alltid också slippa. Alltså,
behöva uppleva.
Ja, för det tänker jag. Jag tänker väldigt ofta på de grejerna, och ju äldre jag blir så märker jag också att jag hamnar ju i den åldern, och då jag bara känner så här, tänk om jag skulle bara... Alltså min arbetsplats skulle inte, de skulle spränga Stadsteatern, och det finns inte kvar. Mm. Och det är bara kaos, och jag får liksom sälja allting jag har och springa omkring med kontorstolar och bara, vill du köpa det här för 500 spänn? För jag ska få betalt för att vi har cash och jag kan ge det till min fru som kan dra ut med mina barn liksom. Och sen vinka liksom min son adjö. Alltså det är en hemsk grej, och jag tror att folk har extrema missuppfattningar idag när man läser i tidningar och ledarsidor och så här, så märker man att det saknas så otroligt mycket kunskap. Man har en massa förutfattade meningar som inte stämmer liksom.
Det är ju en anledning att jag startade podden. Mm. För jag kände ju 2015 när det var liksom en stor våg som kom, så pratar man ju om flyktingar och invandrare som om de har suttit och valt Sverige i en katalog. Mm. Mm. I en fritidsresorkatalog. Och det är ju inte så. Och jag har haft Pamodo som är en fantastisk person som gäst. Och han beskrev det väldigt så här, enkelt men väldigt bra. Mm. Alltså, livet är lite som att åka en hiss. Mm. När man föds så är man på noll och så åker man upp. Och då våra föräldrar som har bytt land, eller han kom hit när han var 13. Då får man ju åka ner till noll. Och vet du, det värsta är att i vissa fall får man till och med åka till minus.
Ja.
Och så ska man jobba upp sig igen. Det är ju den uppoffringen som du pratar om som våra föräldrar gjorde. Det tänker jag också mycket på. Har du liksom, inte skuldkänslor, men har du lite så här, nu ska jag... eller har du haft det genom livet att nu ska jag göra så bra som möjligt från den här förutsättningen som de faktiskt har gett mig.
Mm.
Nu ska jag liksom ge tillbaka. Nu ska återbäringen vara så bra som möjligt.
Ja.
Har du tänkt på det?
Ja.
I olika åldrar?
Ja, väldigt mycket. Nej, men jag har ju två väldigt fina föräldrar som har alltid jobbat väldigt hårt för oss. Och det var någonting jag kände väldigt mycket när jag, alltså du vet, tonårsåren och allt det här. då tänkte jag väldigt ofta på att så här, inte hamna i trubbel, till exempel. Att,
hamnade du i trubbel?
Väldigt, väldigt lite faktiskt. Väldigt, väldigt lite. Och det enda gången jag, jag var på ett polisförhör så var det av det var en olyckshändelse. Det var ett misstag. Jag hade ingenting att göra med de där grejerna. Och det förstod de, så de visste om det. Men och jag kom ihåg, till och med då så sa min pappa så här, det här berättar du aldrig för din mamma. Liksom så här.
Aha, oj, ja. Så din mamma slapp?
Ja, hon vet fortfarande inte om det, men hon kommer få reda på det nu. Men då sa min pappa...
Tror du att de kommer lyssna på det här?
Ja, gud ja. Gud ja, de hey, lyssnar. Hej mamma, pappa. Nej, men det hade jag väldigt mycket med mig. Alltså så här, sen har man ju, jag har ju också haft en känsla av, till exempel, jag hade ju en jättefin, underbar kusin som var också en av mina bästa vänner när jag växte upp i Iran, som är tyvärr inte med oss längre, han gick bort. Och så det är klart att under uppväxten så tänkte jag ju väldigt mycket på honom, att det är så här, ja men jag får komma hit och jag får gå på teaterhögskolan, jag får göra det här och jag får göra det här, och jag får åka till Österrike, jag får åka till USA och hälsa på dem och göra det och det och det.
För han var kvar i Iran?
Han var kvar i Iran, och sen så blev han sjuk och gick bort för några år sedan. Han var några år yngre än mig och hade ett väldigt, väldigt svårt liv. Så det är väl klart att, alltså, jag tänker på de sakerna, för att möjligheter du får i livet är ju ingenting om du inte tar tag och gör någonting med de möjligheterna. Och jag har haft turen att jag har haft möjlighet. Jag har liksom haft min kropp och den har funkat, och jag har haft en hjärna som har funkat, och sen har jag haft en enorm passion för film och teater, och den passionen har liksom den la banan. Alltså jag kunde inte göra någonting åt det. Det var bara så här, jag måste göra det här. Det här är det enda jag vill i livet. Så att allting annat i min ungdom som kom utifrån, som inte hade någonting med det här att göra, det var helt ointressant. Det gör ju också att du missar saker och ting. Men jag är ändå väldigt glad för det. För det gjorde också att jag var väldigt koncentrerad och fokuserad. Så här, liksom. Sen var jag inte en superbra student. Jag var fruktansvärd på matte. Jag vet inte hur många lektioner på högstadiet där jag satt av och satt och liksom gjorde filmaffischer. Så där. Och väntade bara på teatertimmen, eller väntade på att skolan var slut så jag fick dra upp till skogen och göra. Jag gjorde så här mycket så här amatörfilmer och så där med kompisar. Det var mitt sätt att få vänner också, och tjejer. Men gör film.
Det var inte fotbollsplanen utan det var...
Nej, alltså när vi bodde i Övik, det var det, alltså vi bodde ju i Övik när vi fick uppehållstillstånd, då bodde vi i Örnsköldsvik. Och där började jag spela fotboll, för det var det man gjorde. Liksom. Det var fotboll eller hockey. Och en iranier på is är ingenting att rekommendera. Så jag var Öviks absolut sämsta fotbollsspelare. Och det menar jag, jag överdriver inte. Det var nog ingen som var sämre än mig. Jag var lite bättre som målvaxen, men det var ju ett, man fick kompisar och så. Jag har fantastiska minnen av också att förstå liksom Sverige och förstå det sammanhang jag var i. Så det var ju en perfekt, alltså sport är ju en jäkligt bra grej liksom att komma in. Och vi hade en fantastisk tränare sett. Men sen när vi flyttade till Upplands Väsby, när det blev enorma ekonomiska problem där i början av 90-talet, och de bara, min mamma hade fått jobb på sjukhuset och alla blev varslade. Så hon kom till Stockholm och fick jobb på Karolinska sjukhuset. Och då flyttade hon ner hela familjen.
Ja, det var därför ni flyttade till Stockholm.
Precis.
Och var till Stockholm bodde ni?
Då bodde vi i Upplands Väsby.
Upplands
där
Väsby.
De fortfarande bor. Och då, när jag kom till Upplands Väsby, så var det ju för första, så var det ju, det var ju som att vara liksom invandrare igen. Alltså det var som, man hade precis kommit in i liksom det samhället i Övik, och man hade fått så här nya bra vänner och man hade liksom lärt sig det systemet. Så här. Man stack ut till landet och gjorde det här, och sen så pimplade man, och sen så körde man skoter på vintrarna. Alltså det var den där grejen.
Det var mer etniska svenskar där, och Upplands Väsby är norr om Stockholm och lite mer invandrartätt.
Ja, och mycket mer blandat. Så här. Och det är ju det var ju väldigt bra, men det var ju ovant för mig. Mm. Men, och sen hade jag ju också en väldigt tjock norrländsk dialekt. Nähä. Vilket gjorde att det var ju inte speciellt, den kommer då och då tillbaka, men det var inte speciellt populärt kan jag säga när jag kom till Upplands Väsby. Mm. För folk bara, alltså vem fan är den här snubben? Alltså, du pratar så jäkla konstigt. Och jag, ärligt talat, det var också vissa saker de sa som jag bara, är det där ett svenskt ord? Alltså jag fattar inte så här, vad är det? Liksom, så här, va?
Hur gammal var du när du kom till Upplands Väsby?
Jag skulle fylla 15.
Mm. Ganska känslig,
känslig
ålder.
Så här.
Men nu kommer det en massa följdfrågor. För det första, mamma och pappa var då ganska välutbildade, kom till Sverige. Mamma fick jobb på Karolinska så småningom. Ja. Efter,
hon jobbade även i Övik, men sen så, alltså det var ju många som fick gå helt enkelt när de här ekonomiska problemen satte igång.
Men hur gick det för pappa?
Pappa jobbade på Lantmäteriet i Övik. Det var där han fick jobb, vilket är ju som att starta om. Med tanke på vad han hade gjort innan. Men han tog det väldigt bra. Han hade bra arbetskamrater.
Men ändå ganska nära. Jag menar, det var inte
Nej. Och han kunde det väldigt bra. Och de värdesatte honom. Så här, och hade det liksom inte varit för det som var med ekonomin. Och hela stan började bli liksom, ja, de här ekonomiska besparingarna som sattes igång. Så jag vet inte vad som hade hänt om vi hade liksom bott kvar.
Men fick han jobb i Stockholm sen?
Sen inte på Lantmäteriet. Han jobbade sen i många, många år på vuxenskolan. Studieförbundet Vuxenskolan. Då han var anställd där och var så verksamhetsledare och jobbade. Mm. Sen han slutade som, när han gick i pension så var han inventarie.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Chef för hela Stockholmsregionen. Så han jobbade hela vägen.
Kan man säga att småstadslivet var, gjorde er ändå gott? Du kom in i sammanhanget, sporten, även om du inte var så duktig.
Jag var fruktansvärd, jag har bett om ursäkt. Jag har bett alla i Övik om ursäkt.
Säkert folk som sitter fortfarande och tänker på att det var den jäkeln som släppte in så många mål. Och sen, men att mamma och pappa fick jobb och kom in i jobbsammanhang, det tror jag är, jag tror att det är liksom en stor del av att, om vi nu ska prata lite integration, så är det ju det ett sätt att komma, det är ett bra sätt, det är det ultimata sättet att komma
absolut,
in.
Absolut.
Jobb, arbete, arbetsplats, svenskar, lära sig om allt ditten och datten som man inte kan läsa sig till. Och för barn är ju faktiskt sport och idrott eller någon slags sammanhang där man känner gemenskap och så vidare. Men och så kommer ni till Stockholm och liksom,
ja, alltså det var ju på ett sätt, det var ju bra på ett sätt för att man var ju närmare allting och det var ju andra, var ju fler som såg ut som oss själva och Jag tror på många sätt att det vart kanske lättare för min mamma. Hon fick en större socialt nätverk och alla såna saker. Men det är klart, det var ju en chock. Alltså det måste jag ändå säga. Jag hade väldiga problem med det första tiden. Jag tyckte inte att det var kul. Och så här. Det som däremot hände var att de hade ett fotbollslag och jag gick till en träning. Och var ju väldigt blyg och väldigt osäker. Men jag tänkte så här, men jag gjorde ju det här i Övik, så nu kan jag ju... Och så var jag på den här träningen och jag kommer exakt ihåg det här. Jag kommer ihåg det här så tydligt, för att vi hade sagt, de hade satt upp så här koner och så skulle man springa och du vet dribbla så här, va. Så jag gjorde det ett par gånger och jag märker ju så här hur dålig jag är på detta, va. Och efter ett par gånger så plötsligt bara stannar jag upp och tänker att, men vänta nu, jag ville ju aldrig göra det här. Alltså jag ville hålla på med teater.
Vad
gör jag här? Och det var ju det positiva med där vi var. Det var att plötsligt så fanns det ju inte bara teatrar. Men det fanns ju teaterkurser. Och det fanns ABF som hade teaterkurser. Pendeltåg in till stan. Sticka till Stadsteatern. Skolan anordnade ju teaterresor. Eller resor, men det kändes som det då, för man åkte pendeltåg in till stan. Men då var vi ju på Unga Klara och tittade på föreställningar. Och sen hade jag de här kurserna liksom, som jag gick på hela tiden. Och det blev ju min, då kände jag så här, perfekt. Och sen började jag göra amatörfilmer då. Och då började jag få kompisar. För då började ju de undra så här, vad håller du på med, springa omkring i skogen med din... Så här, jo men jag gör skräckfilmer liksom så här. Och jag har skrivit det här, vill du vara med? Och så började jag liksom anställa mina...
Är det
mina...
innan Blair Witch Project?
Det här är innan... För alltså det är så synd att jag inte hann göra en det var innan digitaliseringen. Så det var fortfarande så här high 8 och man fick liksom lära sig att klippa... man fick lära sig att klippa på video. Så här, videoutrustning så här. Så man stoppade in de här och så bara, bara rullade liksom. Men, och jag lärde mig de grejerna. Jag hade en jättefin lärare som skickade ner mig till... en kompis på kommunala mediecentralen som höll på med sina informationsfilmer och sånt där för Upplands Väsby. Och han sa så här, men jag tycker du ska göra din prao med honom istället för att sitta på ICA liksom. Så jag stack dit och det visade sig att han var en gammal SVT-redigerare. Han klippte nyheter och grejer. Ja. Och nu hade han gått i pension och han hjälpte ungdomar och han hjälpte kommunala mediecentralen. Så han sa, vad vill du göra? Jag bara, jag vill lära mig klippa. Så han sa, okej, men lär dig att arkivera de här banden och typ städa undan här under tiden så lär jag dig klippa.
Perfekt.
Så då satt jag där och sen slutade det med att jag faktiskt fick eget inträde så jag kunde liksom komma in med, så här, blippa in med ett kort. Och, så jag stack dit och så försökte jag liksom göra de här filmerna som så gott jag kunde. Och jag älskade det verkligen. Alltså det var det bästa som fanns. Liksom. Och så jobbade jag på videobutik på helgerna. Så då kunde jag liksom få med mig massa filmer
var
gratis.
Var man fortfarande hyrde?
Ja, det var den underbara tiden. När vi hade videobutiker. Det är faktiskt, jag älskar allt det här med streaming och sådär. Men en sak jag faktiskt saknar väldigt mycket. Det är just när man gick in i en videobutik. Och det var bara liksom det var alla de här tusentals filmerna.
Det var inte så länge sedan
det var inte så länge sedan. Och det där, det är lite på väg tillbaka. Det finns ju en analog liksom lite så här kult som är på väg tillbaka så här. Så jag tror att vi kanske kommer kunna ha lite så här speciala affärer man kan gå till, men det kan jag faktiskt sakna
som
väldigt mycket.
CD-skivaffärer. Ja.
Alltså jag har ju fortfarande, jag har ju jättemycket DVD hemma. Som jag, alltså så här, min samling. Jag har allting fortfarande framme. Just för att jag tittar ju aldrig på dem.
Det är inte VHS.
Jag har VHS, men de är i pappas vind. Jag tror jag har 1500 VHS som jag har sparat. Men jag har kvar dem bara för att ibland står jag vid de där hyllorna och bara plockar ut en så här DVD eller Blu-ray och bara så här kollar bara på fodralen så här. Sen kollar man ju aldrig, för att allting finns ju digitalt liksom såhär, va.
Men du, nu får jag massa frågor. Jag skriver ner så jag inte glömmer bort det. Jag tänker att det här med valmöjligheter, det är ju en sak att ha dem. Men det är också, det är som en trestegsmodell, tänker jag. Mm. Du ska först ha dem. Sen ska du bli informerad om att de finns.
Mm.
Sen den tredje, det är att som jag lärde mig ganska nyligen från en annan gäst som jag inte har sänt än, Binette Säck. Det är att som ung, eller som barn och ungdom, ska man också känna att man är värd och ta sig an dem. Alltså det är en sak att veta att man kan plugga till det här.
Mm.
Att man kan bli skådis.
Mm.
Du ska också känna, det där är något för mig.
Ja.
Jag är värd. Mm. Och det låter ju som att du fick alla tre stegen och du fick möjligheterna att få utöva dem. Kommer vi lite in i det här med persiska föräldrar. Jag har ju, jag ska inte ha fördomar, men jag har ju själv upplevt det liksom. Nu är ni är två syskon.
Ja.
Det har varit inga fler.
Nej. Nej.
Och båda är inom film och
teater. Min syster också. Hon är skådespelerska.
Vad tyckte dina föräldrar, eller era föräldrar om det här? Det var aldrig någon så här, du kan bli doktor och sen får du spela.
Jo, men vi hade, absolut. Jag tror generellt att så här, oberoende av var föräldrarna kommer ifrån, så vill ju föräldrarna att ens barn ska vara trygga, ha ett tryggt arbete som ger ett tryggt, trygg inkomst och så vidare och så vidare.
Självklart.
Samtidigt så vill man ju också att ens barn ska vara lyckliga och känna att de... Så vi hade absolut de grejerna. Jag tror, min teori är, jag har inte fått det här bekräftat av mina föräldrar, för de, det kommer liksom lite olika. Min pappa, med hans bakgrund som arkitekt och så här, han hade ju också pluggat film innan han blev arkitekt, så han hade enorm passion för rörlig, liksom, rörlig berättande i bild. Och sedermera har han ju målat och blivit en konstnär vid sidan av liksom, sitt jobb.
Det kreativa fanns
Kreativa, och det fanns också från min mammas sida. Min mamma är en berättare själv, och vi har alltid haft musik och litteratur i vårt hem. Så jag brukar också säga så här, att när de gnäller om våra arbetstider och att vi jobbar för hårt och sådana saker, så säger jag så här, ja, men det är också ert eget fel. Alltså så här, ni hade två barn och ni gav dem historier. Ni plockade upp böcker och ni började visa hur man gör film, och ni började spela musik och ni började dansa och ni började skratta åt mina skämt. Då är det, alltså det är också så här,
det är en bekräftelse.
Har man det där i sig liksom, och bara känner så här, jag vill en dag liksom berätta historier och få den här reaktionen av människor, beröra människor på ett eller annat sätt, då är det ju liksom, då är det ju vad det är. Man kan inte göra så himla mycket åt det, va? Så man får bara ta det liksom.
Det är ett eget fel.
Ja, alltså lite grann. Men sen är det klart, men jag tror att min pappa gav upp på mig när han insåg att matte var inte min grej liksom. Och jag minns vid något tillfälle han stod och bara så här, jag verkligen tänkte så här, varför kan inte han förstå den här liksom, och lösa den här talet? Jag fattar inte det. Och jag tror att han gav upp på mig. Jag tror att han gav upp också på att han såg att jag var ingen sportkille. Men jag började hålla på med de här filmerna. Och då var han, och han satt och tittade, och han kom med förslag och klipp ner den här. Den är för lång, eller den är, skaka inte så mycket med kameran. Så här, följ karaktären istället, rör kameran när karaktären går, alltså såna enkla. Och sen min mamma var, när hon såg mig på gymnasiet, så gjorde vi en produktion av, jag gick så här estetisk linje då, såklart, och vi gjorde Spelman på taket, som är väldigt så här välkänd, härlig, underbar musikal. Efter att hon såg mig i den, så jag såg på henne att hon pratade om de här sakerna på ett helt annat sätt med mig. Jag tror att hon insåg att
this is it.
Han måste göra det här. Och faktiskt att han är ju rätt bra.
Mm.
Så här. Sen har de alltid stöttat oss. Liksom. Det måste jag ändå säga. Och sen att kanske att förhoppningen var större på syrran. Att min syster... Nej, för hon är väldigt smart. Hon har läshuvud.
Alltså, okay, hon
hade lugnt också. Hon hade lugnt också kunnat vara advokat. Alltså så här, för att hon är väldigt smart. Hon har en viss smarthet som jag inte har. Jag blir bara så här, jag fattar inte varför jag ska... Alltså, men hon började också liksom komma in i det där. med att sjunga. Hon har ju en fantastisk...
Hur många år yngre sa du att hon
var? 6 år.
6 år. Ni har en väldigt fin relation, ja, utifrån Instagram. Ja. Jag följer er båda.
Ja, ja.
Och...
ja, men vi är väldigt nära, hon är min bästa vän. Alltså vi är väldigt nära. Och jag tror också att det kommer väldigt från att vi var också väldigt mycket ensamma när vi växte upp. Så vi hade varandra.
Och du hade inga släktingar här och så?
Inga släktingar, ingenting. Och under långa perioder så hade vi inga vänner heller. Så det var liksom hon och jag och titta på film, göra sketcher ihop. Hon skrev jättemycket och så skulle jag läsa det och hon var med i mina filmer och blev mördad i alla mina filmer. Ja, men det var så här gratis skådespelare, det var perfekt. Hon behövde inte ens liksom vatten och mat. Men
min storasyrra ville bli läkare hela vår liksom uppväxt. Mm. Jag fick i alla våra lekar fick jag vara patient.
Ja, du ser. Det är liksom, och hon är läkare nu idag.
Ja.
Du ser vad bra. Och en läkare i familjen, det är precis. Hade jag haft en till syskon, då hade jag sagt att du får fan bli läkare. Jag vill att du ska bli specialistläkare så jag kan ringa dig när jag vill. Jag skulle väcka honom eller henne varje morgon. Hej, du, det kliar lite här.
Nu är hon tandläkare.
Sluta ring.
Men, det är inte för
tandläkare skamliga, också jättebra. Det är,
ja, men hon
får du gratis
England,
jobb då?
Det, ja, tyvärr.
Kom igen nu för syster, kan
ja,
du?
Men hon bor i England. Det blir liksom dyrare att åka dit och
fan.
Bli undersökt, ja. Men du, jag glömde ju fråga en av mina standardfrågor. Och det var det första minne av Sverige.
Oj, bra fråga.
Till 90% brukar jag få samma svar. Men nu får vi se.
Okej. Oj, första minne av Sverige. Alltså det är nog snö, typ på flygplatsen.
Bingo. Kylan.
Ja, ja, det är något sånt minns jag. Och jag minns också, jag vet inte om det var tulltjänstepersonal eller om det var poliser. Det minns jag inte, men det var män i uniform som var väldigt snälla faktiskt. Men jag var så här jätterädd för dem. Vilket man är för att man kommer från ett land där
uniform
betyder död och krig. Mm. Medans här behöver det, tack och lov, inte vara det. Men det minns jag. Och de var så här, de pratade väldigt lugnt med oss och pratade på engelska och förde oss till något rum där man skulle skriva in sig. Som jag fattade sen liksom. Så det minns jag. Och sen minns jag, alltså jag minns ju väldigt mycket. Det är ju det som är liksom... Jag minns liksom de här 80-tals vindjackorna som skänktes bort som man fick gå och hämta. Där alla hade liksom på något sätt några ganska fula vindjackor på sig där i Karlslund de första dagarna vi var där. Och typ första gången man skulle äta fil. Alltså så här, det var de första dagarna. Jag bara, varför äter de det här? Det här är så konstigt.
Plus, någonting som jag minns när du säger fil. Fil på persiska betyder elefant.
Elefant, ja.
Vilket gjorde
det ännu. Ja, alltså där har jag mängd historier kan jag säga. Vi hade en fritidsledare på flyktingsförläggningen i Hammarstrand som heter Kiki. Och Kiki är ju liksom, det är ju poo, det är ju liksom bajs.
Det visste inte jag.
Så du vet, man vågade ju aldrig säga hennes namn för att det kändes så respektlöst liksom, så här, va? Så man sa alltid så här, man bara hej, alltså så här, man vågade, för det var så här, man hade, det var så många såna saker. Jag kommer ihåg när vi bodde i Malung också, så fanns det så här, man skulle liksom gå upp, man gick upp kanske en så 500-600 meter och då fanns det Konsum där uppe. Så här. Och där fick man liksom handla där man fick en liten peng så här i månaden så här. Och då kom jag ihåg att det var så här dörrar som gick upp av sig själv så här. Och vad jag minns så fanns det inte sånt i Iran liksom så här. Och då gick ju liksom, man kunde ibland se de här iranska gubbarna stå så här. De hade tagit på sig liksom enda kavajen och skjortan de hade och gjort sig fina för att gå de här 500 meterna till. Det är ju värdighet, att känna en värdighet liksom, va. De hade gått upp till Ica, finklädda, och så stod de där och gjorde tar-off med varandra och den här dörren som bara så här, brr, brr, stängde så där. Och svenskarna stod och bara så här, men vad är det här?
Alltså, varför går de inte in?
Bara? Varför leker de med dörren?
Tar bara fel liksom, alltså trugning.
Ja.
Och det är, i vår kultur så går man inte in. Man går bara inte in genom dörren. Nej. Till exempel. Speciellt om du är med någon som är äldre.
Mm. Och man kan hålla på ganska länge efter dig, efter er. För Guds skull. Alltså, om du inte går in före mig så hoppas jag att Gud gör mig blind. Man bara, alltså, vet, man hör ju sig. Man bara, varför ska du bli blind om jag inte går före dig?
Jag kommer grilla mina lever om jag skulle behöva gå före dig.
Man bara, Jesus. Alltså det där är ju...
Direkt översättningar nu.
Det är något fantastiskt men kan också bli extremt jobbigt.
Tarof kan man ju typ hålla en hel egen podcast för.
Ja.
En hel egen serie.
Tarof-podden. Presenteras av Acast.
Men har du tänkt på, jag har en kompis som också är persis, min... partner som jag driver bolag med. Vi pratade om det här. Var det en svensk kille som sa såhär, jag har ju hört talas om Tarof. Såhär, håller ni på med varandra? Mm. Vi bara, nej. Och så skulle vi betala någonting i sammanhanget precis då. Då såhär, typ, vi typ nästan fysiskt kastar oss på varandra för att jag ska få använda mitt kort. Hon ska få använda sitt kort. Och han bara, okej, så där går det inte till när jag och mina kompisar betalar.
Nej, men där är ju, alltså, det är ju det jag tycker iranier. Alltså det blir så här, oj vad vi ska komplicera till saker och ting. Den här grejen bara så här, du kan ta notan den här gången, jag tar nästa gång. Kan inte vi bara ha det så?
Jag swishar dig.
Ja.
Så bara, what?
Alltså det är... Shout out my name, shout out my name, shoot for no way, shout out my name, shoot for no way, just shout out my name, shoot for no way, shout out my name, shoot for no way, just shout out my name. Shout out my name, shout out my name, shout out my name, shoot for no way, 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 just shout out my name.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.